This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Jenny och varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Tack så jättemycket, det är fint att vara här igen.
Ja, men så himla roligt.
Ja.
Det är ju faktiskt nästan exakt 6 år sedan. Som du var med i Hälsosnack senast.
Är det så länge alltså?
Ja. Det är så länge sedan. Och jag känner mig lite stolt. Det känns nästan som jag har varit med och upptäckt dig. För jag minns att jag snappade upp dig någonstans på Facebook. Jag tyckte det här lät ju väldigt intressant. Vad är det här för någonting? Mm. Och så mejlade jag dig och bjöd in dig till Hälsosnack. Men sen så tror jag att... Den tjejen som drev podden Hälsosamt ändå hann före att publicera intervjun med dig. Så att jag tror att Hälsosnack blev liksom den andra podden som du någonsin var med i.
Ja, och vi gjorde också 2 avsnitt. Ganska tätt inpå.
Ja, vi spelade där, ja. In 2 på en gång.
Ja, just det. Och jag satt där med min dotter som var liten.
Ja, jag tror man hör henne lite i bakgrunden.
Ja,
för hon satt och tittade på en Disney-film.
Med någon Frozen-docka där och sa, ja, men det var back in the day.
Ja, det var det verkligen. Och alltså, det var liksom precis i början. Och sen har ju du varit med om en fantastisk resa. Mm. Och tuff också.
7 svåra år. Jag har liksom gått igenom 100 åren sedan dess. Det har verkligen varit transformativa år på väldigt många sätt.
Ja. Mm. Men Jenny, vi brukar alltid börja Hälsosnack med att be gästen att presentera sig själv för lyssnarna. Och jag tror att nästan alla vid det här laget vet vem du är. Men vi följer protokollet, så du får chansen att... presentera dig helt enkelt.
Jag presenterar mig helt på nytt här. Jag heter ju då Jenny Kjos. Också känd som Wolverine. Och det är ju inte Wolverine eller något annat utan det är Wolverine. På ren skånska.
Kraftfullt.
Wolverine. Men jag är väl känd för många olika saker känns det som. Men det jag hoppas att jag är mest känd för är att jag liksom lite någonstans har lanserat fertilitetsförståelse och gjort liksom hela det konceptet mer gängse i Sverige. För det fanns ju nästan inte alls liksom innan. Det fanns ju naturlig familjeplanering. Ett fåtal människor som höll på med det. Liksom, och ett fåtal barnmorskor. Verkligen ett fåtal som var kunniga i det då. Och nu så finns det ett helt gäng med Justice Holistic Reproductive Health Practitioners som lär ut justismetoden, och det finns ju också andra som har säkert blivit inspirerade i med den här vågen liksom, och lärt sig andra metoder som de liksom handleder i, Sensiplan bland annat. Och fertilitetsförståelse är ett ord på svenska nu, och det var det inte när jag började.
Mm, bara en sån sak.
Och nu använder gynekologerna det i sina debattartiklar. Så att, det kan jag känna mig nöjd med. Det vet jag att jag verkligen har stridit för. Liksom, och otaliga Facebook-inlägg och poddar och allt möjligt. Liksom, för att verkligen pränta in det här begreppet liksom, som en praxis som faktiskt existerar även här.
Alltså, jag är så imponerad, för du har ju verkligen gjort ett helt fantastiskt jobb. Och jag sa det här förut, att liksom alla vi kvinnor har dig att tacka för så mycket. Att det här har liksom kommit upp på agendorna de senaste åren. Att du har varit så otroligt, att du har kämpat så mycket för att föra ut det här. Och alltså, jag hade ingen aning om det här innan jag träffade dig och fick lära mig allt det här. Och det är ju så många som är i samma situation. Jag tycker att det är helt fantastiskt.
Mm,
men du har också fått tagit så mycket stryk ju. Det har inte varit lätt.
Ja.
Och det har verkligen förvånat mig. När jag har sett i ditt flöde hur, inom situationstecken, feminister har liksom attackerat dig för det här. Och alltså, och jag bara, men alltså, det här är helt fantastiskt. Det är ju bara att tacka och ta emot att vi får lära oss allt det här. Hur kan någon bli ilsken på det här? Är det här någonting som har förvånat dig lika mycket? Att det har blivit sånt liksom drev ibland?
Alltså jag... Förvånad? Nej. Besviken? Ja. Alltså jag har ju absolut känt att, men herregud, liksom, vad är feminismen värd om... Alltså, vad handlar den rörelsen om vi nu, för nu är ju också feminismen som, alltså, som, det är ju en väldigt splittrad term liksom, och en väldigt splittrad rörelse, men om mitt arbete och de många med mig liksom, det vi försöker lära ut är ju att kvinnor ska ha egenmakt och förståelse för sina egna kroppar. Och det är ju separat från vad man tycker om min person eller något inlägg som jag har skrivit, eller om man blir triggad av det ena eller det andra. Alltså grundbudskapet är ju verkligen bara precis kroppskännedom för kvinnor. Liksom, biologiska kvinnor. Och då, att då bli liksom upprörd på det och försöka liksom att skjuta ner och säga att det är häxeri och det är inte evidensbaserat och det är bara massa sekretkladd och det, alltså det är det ena med det tredje. Liksom. Jag vet allt jag har blivit kallad. Liksom. Det har gjort mig ledsen. Det har varit liksom, det är sårande. Är väl det bästa ordet liksom. Men jag är inte förvånad över att mycket av det jag skriver om är jobbigt att höra. Och att många reagerar liksom väldigt, att man först sparkar bakut. Och det är ju egentligen först nu, alltså så här 10 år in, som folk faktiskt börjar komma tillbaka till mig och säga, nu förstår jag vad du menar. Jag var med och drevade då, men jag liksom förstod inte vad du stod för, och nu fattar jag och jag ber om ursäkt. Och, alltså nu började komma de här liksom, men veganer som avskydde mig 2017, som plötsligt nu säger att nu har jag förstått och jag mår så himla mycket bättre, och ja, jag är ledsen att jag att jag skrev att du var detta och detta och detta liksom. Och där är ju väldigt mycket, alltså det här temat i sig. Det är också därför jag vill att man ska ha en utbildning när man jobbar med sånt här. Alltså, jag är då liksom något som kallas för Justice Holistic Reproductive Health Practitioner, vilket är en jättelång term. Liksom. Men vi har ju en 2-årig utbildning som bland annat inkluderar alltså det psykosociala, väldigt tungt på det psykosociala. Därför att om du ska jobba med fertilitetsförståelse och fertilitet och alltså menscykeln överhuvudtaget, så måste du vara medveten som praktiker om att det är extremt känsligt. Och det är väl också det som många kvinnor har märkt när de är i vanliga vården. Till exempel ska gå in i en fertilitetsbehandling eller de behöver söka hjälp för någonting, PMS, mensvärk, what have you. Liksom. Och så blir man mött av en sån liksom hårdnackad kyla och väldigt liksom fyrkantigt tänk kring allt som har med hälsa att göra. Och det här är ju saker som går otroligt djupt. Alltså när du börjar kartlägga din menscykel, när du börjar titta på liksom parametrarna och börjar liksom överhuvudtaget använda och relatera till den här delen av det. Och det ska ju sägas att de allra flesta svenska kvinnor, kvinnor överhuvudtaget i västvärlden specifikt, är ju liksom från barnsben lärda att ignorera och tukta våra kroppar på alla möjliga sätt. Liksom. Vi ska ju stänga ner de här biten. Vi är ju absolut inte liksom, vana vid att vi ska ens men relatera till våra kroppar på det sättet. Utan vi ska ju bara precis, alltså är du fertil så ska den fertiliteten stängas ner så snabbt som möjligt. För du kan bli gravid. Och har du finna så ska vi ha ett p-piller med det. Och har du mensvärk så ska vi ha någonting mot det. Och har du alltså, där är, det handlar ju väldigt mycket om att stänga ner. Och eftersom många av oss går på p-piller från att vi är väldigt unga så får vi ju heller aldrig den alltså det är ju ett sinne man övar upp egentligen, alltså dels behöver man den rent vetenskapliga förståelsen och det är den jag har försökt sprida liksom, att progesteron funkar så här, östrogen funkar så här, men också att östrogen känns så här i kroppen, progesteron känns så här. Och det är liksom väldigt revolutionerande för väldigt många kvinnor. Hur högutbildade och liksom så fria vi än är i det här samhället så är det där en bit som vi helt har saknat. Och så fort man börjar titta på det och förstå att menscykeln och fertiliteten är en spegling av allmänhälsan så blir det väldigt knäckande. För då måste du också konfronteras med din ohälsa och din potentiella infertilitet och din ålder och liksom din dödlighet och dina sexuella trauman och alla övergrepp du har varit med om på olika sätt och alla vårdsituationer där du har blivit liksom utlämnad där i gynstolen och känt dig liksom överkörd på olika sätt. Och den biten, den smärtan har ju väldigt mycket projicerats på mig. Att om jag då säger att ja, du kan må bättre och bli av med din PMS möjligtvis om du gör det här eller det här, typ sluta dricka kaffe har ju varit en sån grej. Och så får man liksom tusentals arga kaffeälskande kvinnor efter sig som säger vad fan du vet, och är skitsura liksom.
Du borde ha valt något annat än kaffe. Alltså tar du folks kaffe då får du lite skylla dig själv.
men det är ju aldrig så att jag har sagt att det inte får lov att dricka kaffe. Jag har bara sagt att min observation och liksom hur hormonsystemet funkar och studierna pekar mot att det här kanske inte är optimalt för din hormonhälsa.
Så lägger vi på socker på den också.
Ja, lite socker och så lite gluten på det. Liksom. Ja. Så är du sett. Och det är ju ett recept liksom, för väldigt många av de problem som också är normaliserade. Så allt det här med PMS och så vidare. Så, ju längre jag jobbar med detta desto mer förstår jag ju att det nästan allting går ju att råda bot på med ganska enkla medel. Och de enkla medlen det är ju att inte göra det samhället har lärt dig att göra. Nej. Och den är skitjobbig. Det gör
ju
jätteont.
Det kan vara enkelt, men det är för den sakens skull inte lätt att göra det där i dagens samhälle heller.
Nej,
alltså, många följer de råden menar jag.
Nej, precis. Vi måste ju, alltså det är, alltså, som sagt, alla som jobbar med funktionsmedicin och har börjat liksom verkligen deala med sin hälsa vet ju att ganska många av de här vardagliga drogerna, och då menar jag liksom kaffe, gluten, socker och så vidare som samhället går runt på ryker ju om man verkligen, verkligen ska gå till botten med vissa grejer. Och att jag därtill då, alltså utöver att jag plötsligt liksom gör en massa kvinnor uppmärksamma på att de hade kunnat må bättre om de hade gjort andra val än vad de gör. Och dessutom är de här valen som de gör då varje dag, typ dricka kaffe, det är liksom deras darlings som de inte alls är intresserade av att kill. och sen säger jag då dessutom inte läkare eller barnmorska, gynekolog. Och kombon av allt det blir att då är jag ju en perfekt träffyta för alla de här jobbiga känslorna som kommer upp kan man ju slänga tillbaka på mig som att jag är en kvacksalvare och jag är det och jag är det. Och det spelar liksom ingen roll hur solida liksom vetenskapligt bevisade grejer jag kommunicerar. Det är inte rätt person och det gör ont att höra. Alltså kan vi liksom kasta lite dynga på Jenny. Och det har jag liksom lärt mig att leva med. Men det blir, alltså jag kan förstå det Men det är ju fortfarande lika jobbigt för mig personligen.
Ja, för du kan ju lägga upp en studie som du har hittat. Så här, random studie som visar att det här påverkar menscykeln eller missfall eller bla bla bla. Och så blir du påhoppad för det.
Precis. För att jag är ovetenskaplig. Men vänta, ja. Såg ni att det här var... Så, nej, men det är inte evidens. Men det, ja, okej. Okay. Ja. Okej okay då, liksom. Alltså, det har varit väldigt mycket märkliga... Liksom, attack och vid första anblick så upplevs de som märkliga, att man tänker, men det här är ju helt ologiskt, varför är ni så otroligt arga liksom. Men när man tittar på, alltså, kvinnor kollektivt har ju så många sår med oss från hur det är att leva som kvinna i det här samhället, och vi gör vad vi kan liksom. Och som sagt, man behöver i princip liksom, de här drogerna, då menar jag igen kaffe och allt det här liksom. Det är ju det som får samhället att gå runt, och då måste vi också göra det, och vi lever i ett samhälle som inte är anpassat för kvinnor. Så den första liksom, reaktionen på det jag säger är ofta ilska, och ibland då missriktad ilska. Och det är okej. Jag liksom, som sagt, jag har lärt mig att leva med det. Jag förstår var det kommer ifrån. Jag kan empatisera med det. Jag vet att mitt sätt att uttrycka mig många gånger är liksom ganska hårt. Men det är för att det är sant. Det jag säger.
Ja, alltså jag tycker inte att det är hårt, utan jag tycker att det är rakt och klart och tydligt.
Mm.
Det är ju, och väldigt pedagogiskt. Yeah. Och jag tänker att man kanske också, för att jag förstår allt det här du säger, och om det är liksom kollektiva såret, och liksom det blir att, som att du trycker på de här triggerpunkterna. I get it, liksom. Men samtidigt är det också lite så här olika personlighetstyper. Det här att jag känner ju själv att veta att det finns någonting jag kan göra åt min eventuellt negativa situation. Det får ju mig att känna värsta empowerment. Jag är inte ett offer. Det är inte så här att jag bara behöver liksom stå ut och acceptera, utan det finns någonting jag kan göra. Och jag blev ju så här otroligt bara, ja, alltså, det finns ett alternativ till p-piller alltså. Det finns någonting jag kan förstå här. Ingen har någonsin sagt det till mig. Jag hade ingen aning om det när jag var 15 år och gick på p-piller. Liksom, det var ju aldrig någon som förklarade någonting om vad det gjorde med en. Vilka konsekvenser och eventuella biverkningar kunde ha. Ingenting. Det var ju bara självklart. Nu är jag i den åldern. Nu ska jag på det liksom. Det fanns liksom ingen valmöjlighet. Så det är väl det att liksom... Eller om man blir väldigt provocerad och triggad av att... Säger du att det är mitt eget fel att jag mår som jag gör? Jag blir så arg på dig när du säger så.
Ja, och det hör ju ihop med att om inte vården någonsin berättar för oss, vilket de inte gör. Nu är de som att det är liksom en grupp personer. Men vården som system, den konventionella vården som teori betraktat. Berättar ju inte för kvinnor hur deras menscykel hänger ihop med deras kost exempelvis. Och det är ju för att det perspektivet ingår inte överhuvudtaget i den väldigt maskulina linjära modellen som konventionell medicin är. Och då blir det blir ju helt unheard of när jag säger då att ja, men PMS är faktiskt kopplat till, för du har inte ens hört konceptet att det finns liksom en möjlighet att påverka din menscykel. Och att då få höra det för första gången från någon som är utanför vården, jag förstår att den initiala reaktionen blir ju, vem fan är du? Alltså, ska du säga detta till mig? Här har jag gått 11 000 besök hos min läkare och bara fått de här sabla p-pillerna och antidepressiva och smärtstillande och hej och hå i liksom någon sorts rullande schema. Och jag har aldrig mått bättre, och jag har fått höra att jag bara är sån och att det bara är så att vara kvinna. Vem är du? Och komma här på Instagram och berätta för mig att det då är mitt fel att jag mår som jag gör. Jag gör ju bara... Jag försöker bara leva här. För så är det ju, de allra flesta av oss försöker bara get by. Vi försöker liksom klara oss i samhället. Och det är som sagt inte byggt för kvinnor. Så den biten förstår jag helt och hållet. Och så småningom brukar det gå in efter ett tag. Om man orkar lyssna på x antal inlägg och liksom ta in det här. Så brukar det några år senare så landar det att just det. Ja. Så måste man inte gilla mig. Det är helt okej om man inte gillar mig som person. Men budskapet är detsamma. Det finns inget skadligt i det liksom.
Don't kill the messenger.
Nej, och nu måste vi ändå säga att liksom, vi har kommit så lång väg. Nu är det här etablerat, som du sa. Att, liksom, det är, fertilitetsförståelse är ett begrepp.
Ja, det var ju verkligen inte det för 10 år sedan. Det var på många sätt en helt annan värld. Och jag har ju också lyckats med konststycket. Och där fick jag också väldigt mycket vårdpersonal emot mig som inte tycker om mig. Men att jag har ju gjort det obekvämt. I och med att jag har lyft saker som är fel med vården. Jag har lyft saker som är missförstånd vad gäller kvinnohälsa. Som är alltså evidens som inte är applicerbar på verkligheten och så vidare. Bara det att jag har sagt att men, gestagener är inte samma sak som progesteron. Det var en jättegrej när jag sa det där, alltså 2016. Gud vilka diskussioner jag hade. Jag var inne i barnmorskeforumet och liksom höll på. Och folk var, nej men det är visst och samma sak, det är visst och samma sak. Och nu är det ju, nu har ju folk egentligen förstått. Och det blev ju till slut så att det blev ju obekvämt. Alltså om patienter som har läst på hos mig exempelvis och börjat liksom förstå, aha, gestagen är något annat, jaha, biverkningar, okej, okay. Lägga ihop ett och ett. Och så kommer de tillbaka till vården och kräver den kunskapsnivån av sina vårdgivare. Och den kunskapen ges inte i utbildningen. Det är klart som fan att det blir obekvämt. Det fattar jag också. Så där är ju många...
Och också hur man inte kan... För mig är det också... så svårt att förstå, för att en sak är att jag som 15-åring eller så, att jag under mitt liv inte har vetat om den skillnaden, men det är svårt att förstå att man inom vården till och med att utbildade gynekologer och barnmorskor inte har vetat att det är en skillnad. Det är jättesvårt att förstå ju.
Ja, men, och så är det. För mig var det självklart, för det ingick i min utbildning, men jag har ju förstått genom åren att det ingår inte i den utbildningen. Jag tyckte faktiskt för mig så kom bekräftelsen över alla andra bekräftelser där jag kände att okej, my work here is done, I rest my case. Det var när docent Helena Kopp-Kalmer, som ju är liksom Sveriges mesta mediegynekolog, som utbildar på barnmorskeutbildningar och allt möjligt. Hon är liksom överallt. Hon sitter i styrelsen för Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi. Hon är liksom verkligen så högsta hönset position. Och så sa hon i en artikel i Expressen, som då försökte göra ner mig totalt. Det har varit ett antal artiklar i Expressen där de har försökt liksom anklaga mig för olika saker. De har haft falska vittnen och allt möjligt roligt. Och man har funderat på att anmäla ett par gånger, by the way.
Vi har alla varit där.
Ja, men i alla fall, då var det en artikel som skulle vara väldigt negativ mot mig. Det var tanken. Tanken var liksom polarisera mellan då mig och som någon sorts kvacksalvare. Och då Helena Kopp-Kalmer var ju då motpolen. De älskar att ställa oss mot varandra. Det är jättekul, tycker de. Och så säger Helena, sen Jenny Kors kom på tapeten, och jag har numera det här citatet på min hemsida, på första sidan på hemsidan. Sen hon kom på tapeten så har vi inom professionen då börjat prata mycket mer om menscykeln och hormoner. Då kände jag, vad pratade ni om innan? och jag förstår att meningen var ju liksom att jag skulle framställas i dålig dagar. Men det var ju den bästa bekräftelsen jag någonsin kunde fått. Därför att okej, jag har alltså varit så obekväm. Jag har blivit så pass mycket av ett samtalsämne. Oavsett hur folk har pratat om mig, om det är positivt eller negativt, så har det kommit upp på den nivån att man faktiskt har lyft det ämne man borde syssla med, kan jag tycka, inom den här professionen, högre upp på grund av mig. Liksom. Och det är så här, tack.
Skulle det vara jobbigt att prata om menscykeln och hormoner för? Det är det man undrar liksom.
Nej, men det är inte jobbigt, men som sagt.
Nej, men eftersom man bara, på grund av dig så har vi faktiskt börjat prata om det.
Precis. Men grundproblemet där är ju liksom, återigen, inte personligheter. Utan jag har högsta respekt för de som spenderar typ 16 år på att bli gynekolog. Där är jättemycket den utbildningen som jag absolut inte hävdar mig kunna liksom. Det är verkligen inte det. Men just det här perspektivet som jag förmedlar. Alltså jag har ju pluggat i princip enbart menscykeln och hormoner och hur allting hänger ihop. Alltså den här kontinuiteten, cykliciteten, hur man sätter hormonerna i liksom perspektiv och relation till varandra och till allting annat i kvinnokroppen. Och det perspektivet existerar inte i konventionell vård överhuvudtaget. Det vet vi ju, eftersom man inte bryr sig om tarm när man pratar depression, och man inte bryr sig om lever när man pratar utslag. Alltså därför, alla de här kopplingarna liksom, inom det är ju mer inom det funktionsmedicinska. Och min utbildning är funktionsmedicinsk i grunden. Så därav så är det naturligt för mig att prata på det sättet. Men det är inte naturligt inom den konventionella vården. Så det ingår faktiskt inte i utbildningen. Så att även barnmorskor idag, alltså, får ju inte den djupgående Och det liksom har inte att göra med att jag vill säga att jag på något sätt är bättre än barnmorska, men det är helt omöjligt att få med både den kompetensen och liksom förlösa barn och suturera och alltså allt som en barnmorska behöver kunna. Den utbildningen är ju alldeles för kort för att kunna täcka det. Och i grund och botten så är det liksom det perspektivet på hälsa och på menscykeln som saknas i hela den medicinska teorin och traditionen.
Mm. Ja, det står i alla fall klart att du har gjort ett hästjobb och ett djupt avtryck, vilket vi är tacksamma för. Vi har stått och hejat på sidolinjen under alla de här åren. Men vi kan ju slå fast att det här har man inte, eller det här har du inte gjort ostraffat. Din kropp har fått lida. Och du är faktiskt här för vi ska prata lite om din egen hälsa.
Ja. Och det var ju ett bra tillfälle för den är på botten.
Vi fångade dig här nu när du är på botten och så kan vi bara följa hur det kommer gå mot höjderna igen.
Ja, för du har ju inte bara lämnat den på botten. Du har ju faktiskt tagit ett antal beslut för att förändra på din hälsa. Men du kan väl berätta lite vad som ledde in till det?
Ja, alltså jag har ju påbörjat här nu en hälsoresa. Och vad den handlar om är... Inte bara personer, alltså jag jobbar ju ofta på det här sättet. Alltså jag är otroligt personlig i mina kanaler. Jag använder hela tiden mig själv. Det är så jag klarar av liksom livet och de smällarna och offentligheten och allt det där. Det är att jag måste hela tiden använda det som en teaching opportunity liksom för andra. Och på det sättet så processar jag. Så jag processar ju saker genom att prata om dem liksom till andra och känna att jag kan ge det vidare. Och då tänker jag att nu när jag har kört mig själv i botten, vilket jag har varit väldigt transparent med att det är dit jag har varit på väg ett bra tag, då kan jag också vända det. Jag tänker att är det någonting jag kan influensa om som jag känner att jag kan stå för, kanske innan jag lämnar Instagram, innan jag lämnar offentligheten, för det kommer ju hända förr eller senare, för ingen orkar leva så här hur länge som helst. Men är det någonting jag kan liksom ge i form av liksom då influencing, så är det att som kvinna i den här åldern, efter mina barn, men innan jag är 60, verkligen ta hand om mig själv och liksom claima min egen kropp, göra en insats bara för mig själv. Sen vet jag ju såklart att min man och mina barn och allt kommer att må bättre av det också. Men jag tror det är ju en väldigt vanlig kvinnofälla. Alltså jag gillar inte riktigt att uttrycka kvinnofälla, men i det här fallet så stämmer det verkligen. Som kvinna så är det så otroligt lätt att prioritera alla andra före sig själv. Och speciellt då i mitt yrke, liksom både direkt i min profession så tar jag hand om andra. Jag har elever, jag har klienter, alltså det är väldigt så. Och sen så också via Instagram och Facebook och allting annat så är det också indirekt då andra som jag tar hand om. Att jag skriver om mig själv men för andra. För att jag vill hjälpa dem genom mina egna upplevelser. Och sen så är jag då mamma. Och kombon av allt detta blir ju att det finns alltid någon annan att ta hand om. Som är lite viktigare än mig, tydligen. Och jag tror det här är ganska vanligt för kvinnor överhuvudtaget. Att när man, jag tänkte på detta med när man blir gravid. Så är det ju inte bara det att du förbinder ju dig och tar hand om det här barnet. Och älskar det här barnet. Du förbinder dig också till att liksom, det är som att du ger samtycke till att ge upp din kropp.
Ja, men det gör man ju.
Ja. Så är det ju. Alltså, ditt bäcken ska ta skilsmässa och dina magmuskler ska ta skilsmässa. Du riskerar bristningar. Du kommer inte få någon sömn. Det är brösten. Det är det. Så, och det är ju liksom verkligen att ge upp sig själv. Och det finns ju något otroligt vackert i det. Men det finns också en bekvämlighet i det. Att när du väl blir mamma. Och som sagt då liksom skriver upp dig på det här att nej, men nu lever jag för någon annan. Liksom, mitt hjärta kommer alltid vara utanför kroppen och så. Det kan du också skylla på. I väldigt många, alltså väldigt länge av ditt liv så kan du säga att ja, men det tar emot att gå till gymmet för att de kanske behöver mig här hemma. Det tar emot att göra detta för att ja, men så var det ju barnen och de behövde det och så behövde de köra. Och så tar man alla den där tiden och prioriterar sin egen hälsa och sen så blir man bitter så småningom och sjuk. Därför att man aldrig liksom går in verkligen för sig själv. Och det finns liksom en paradox i det där, att å ena sidan så är det en uppoffring, en sann, verklig liksom, uppoffring som man gör med väldigt liksom, goda intentioner förstås, men det finns ju också en skuggsida av det där, och skuggsidan är att det är också ganska bekvämt att ha någonting att skylla på för att inte ta tag i sig själv. Man kan ju faktiskt vara helt absorberad av sina barn, och som i mitt fall då också mina följare och mina klienter och hej och hå, mina elever. Alltså det är så många som behöver mig, det är så många som vill höra vad jag säger. Jag måste svara, jag måste fixa. Det här gör jag ju, alltså jag skulle ju kunna svara på frågor 48 timmar om dygnet utan minsta problem. Alltså där är hela tiden någon som vill någonting av mig. Och det gör ju också hela tiden att jag bara prioriterar. Men det finns en liten komfort också i att göra det. Därför då behöver jag inte göra det jobbiga mentala arbetet med att börja ta hand om mig själv och bygga min egen kropp.
Nej, för det är ju faktiskt en mental utmaning också. Man behöver möta lite obehagliga känslor.
Ja. Jag skulle säga att den är primärt mental. Jag tycker om att vara på gymmet. Jag tycker om att träna. Jag tycker om att ha en stark kropp. Jag tycker om att vara i solen. Alltså, det är liksom inte det jobbiga för mig. Men jag märker nu när jag har när jag liksom började den här resan, då var det ju, dels så började jag liksom då jag flyttat in på FunMed, så jag sitter på FunMed i Malmö 2 dagar i veckan och ska börja ta klienter där snart. Jag håller på att sluta nattamma. Alltså det är många saker nu när min bebis, mitt senaste barn, nästan är ett, där det liksom naturligt blir en så här, jag måste tillbaka till arbetslivet på ett annat sätt. Jag måste det. Jag är trött på att mina kläder inte passar. Jag är trött på ont i ryggen. Alltså det är många saker som jag rent naturligt liksom har en anledning att fixa nu. Men jag vill ju bara fly. Och där blev det ju ännu mer att jag lägger ut på Instagram. Nu ska jag göra en hälsoresa. Nu ska jag göra detta. Och sen så kände jag bara, oh my god. Jag vill bara gräva ner mig i ett litet hål ju. Och det har ingenting att göra med att jag inte vill träna och allt det där. Men det har allting att göra med att sätta mig själv i första rummet. Det är så jävla jobbigt alltså. Att bara säga att nej, men nu ska jag ha detta. Du får ta hand om barnet, för jag ska till gymmet. Gymmet ligger alltså 6 minuter från min lägenhet. Det är liksom inte som att det är svårt. Men det tar emot så otroligt mycket för mig. Så den mentala biten hoppas jag kanske kan inspirera andra kvinnor. Kanske män också, men kanske främst kvinnor. För jag tror det är en ganska typisk kvinnlig grej det här med att, som sagt, det finns alltid någon som du kan sätta före dig själv. Och så kan du säga till dig själv att ja, men, jag var ju tvungen. Liksom. Och så kan man ge sig själv lite godhetspoäng för den där självuppoffringen. Men när tar man ansvar för att jag också ska vara en hel människa och fungerande människa som inte är bitter och har ont och mår dåligt hela tiden?
Ja, och precis som du säger också, att det här gör det ju också för ditt framtida jag. Att nu i den här åldern så tar man ju mer, men ger det 10-15 år så är det ju nu du kan lägga grunden också.
Gud, ja, men där sa du något. Klimakteriet är ju definitivt en faktor i detta för mig. Att jag är 36 nu, jag fick precis mitt sista barn, har jag bestämt. Har några fler barn. Men jag fick också 3 bonusbarn. Så att jag gick ju från att vara enbarnsmamma till 5 på 1 år.
Respekt.
Så att jag känner liksom att det behöver jag inte mer av mitt liv. Det jag har att göra de närmaste åren, det är lugnt liksom. Och jag skulle också vilja liksom vara med min man och göra saker. Jag skulle vilja resa. Jag skulle vilja liksom, det är många saker jag skulle vilja göra. Och för det så vill jag faktiskt vara fitt och stark och glad och kåt. Jag vill det. Och nu har jag ett fönster här på ungefär 10 år. Där jag kan använda mina egna könshormoner, för jag kommer fortfarande att ha menscykler ett tag till. Jag kan använda dem för att bygga muskelmassa. Jag kan använda dem, alltså jag kan fokusera på alla de här sakerna som jag vet är negativa komponenter sen i klimakteriet. För när jag jobbar med detta, jag vet vad som gör klimakteriet mer outhärdligt. Alltså, det kanske inte är helt smooth sailing, även om man tar hand om sig perfekt. Men den bästa liksom försäkringen gentemot ett fruktansvärt klimakterium, så som alla pratar om det, att oh, det är sånt helvete och det är vallningar och hej och hå, det är ju god muskelmassa. Det är stabila binjurar som inte är helt slutkörda. Det är en fungerande sköldkörtel, det är en lever som kan avgifta östrogen och det är en tarm som är fungerande. Det är ju samma som i alla andra stadier av livet. Men om jag vill ha ett någorlunda graciöst liksom, klimakterium så måste jag börja ta hand om det nu. Och det har jag ju sagt till mina klienter länge. Och jag menar, jag kan inte tala, eftersom jag inte är i klimakteriet ännu, så kan inte jag stå och säga hur man ska göra därför jag har inte upplevt de symptomen ännu, så det blir inte trovärdigt för mig att typ ställa mig och skriva en bok om klimakteriet nu. Men jag kan definitivt tala för den här förberedelsen, och det tänker jag kan också vara inspirerande att jag gör detta med det är inte för att jag vill komma i min bikini liksom. Det är inte för att jag vill bli snygg här och nu, få tillbaka min kropp efter barnafödseln. Det har ingenting med det att göra. Det kommer komma på köpet. Utan jag vill ju göra en investering i mig själv som gör att när jag väl kommer till klimakteriet så är det inte så fruktansvärt som alla pratar om.
Jag vet att jag skulle inte prata om min ålder idag igen, men
vi gör ju det i de flesta poddavsnitt nu. Up ja. To your birthday.
Ja, precis.
Sen får det räcka.
Sen får det räcka, ja. Några kommer säkert komma efter min födelsedag ändå. Nej, men jag fyller snart 49. Och jag kan inte säga att jag haft så jobbigt klimakterie. Nu är jag ju en hälsonörd. Så att jag vet inte om jag heller kan skriva den där boken då. Om man ska ha gått igenom ett hälsike. Men jag kan ju skriva under på att det funkar. Och jag tycker jag måste bara säga en sak till. Att det är så fantastiskt. För när man följer dig så, och när du berättar om din egen resa. Och du, ja, så gjorde jag det där och då hände det där. Och det var progesteronet som åkte upp eller ner. Eller det var östrogenet. Och det är så fantastiskt. För när man själv upplever det där och kan... Ja, men jag åt någonting väldigt sött, vaknade upp med en vallning. Jag bara, ja, där är insulinet upp, östrogenet dök, fick en vallning liksom. Mm. Och så vet man det, vad det berodde på.
Och det är så, där är verkligen ordet empowering rätt.
Ja.
Och det är ju ett privilegium som jag har haft. Alltså jag lärde mig väldigt tidigt fertilitetsförståelse. Och jag har ju inte alltid använt det perfekt som preventivmetod, men jag har alltid haft det som min hälsospegel. Och jag har alltid kunnat ha en grundförståelse för hormonerna, och med åren, jag började med detta när jag var 18. Så det är hela mitt vuxna liv som jag har hållit på och bevakat hur hormonerna spelar i min kropp. Så jag blev ju inte rädd. Jag menar, för ett tag sedan så fick jag till exempel en panikångestattack precis när mitt progesteron skulle gå upp för första gången efter förlossningen. Medan jag låg där i sängen i min panikångestattack så kunde jag liksom medvetet säga till mig själv, ja, men det här är nu, du fick ägglossning igår ungefär, då var det nog det, därför att om progesteronet nu ska gå upp och det är första omgången, då kommer det vara lite svajigt. Så det du upplever nu rent psykiskt har nog med det att göra. Mm. Och det är ju inte liksom att ogiltigt förklara det jag upplevde, men det gör ju mig väldigt mycket lugnare när jag går igenom det, för då kan jag liksom reda ut det och tänka, ja, okej, då ser vi till att fixa detta till nästa månad så det inte blir samma sak och likadan PMS nästa gång.
Ja, nej, men precis.
Eller hur? Fantastiskt. Så ja, vilken trygghet att känna sin kropp på det sättet ju, och kunna tolka signalerna. För det är så lätt annars att bara tänka att nu är det någonting som är extremt fel liksom, och bli väldigt, väldigt rädd.
Mm. Och just efter förlossning, det händer ju väldigt mycket då. Det är ju mycket som ska komma tillbaka.
Det är mycket omställningar, och det är många faktorer, som sagt, med sömnbrist och att man bortprioriterar att äta och hej och hå. Så det är mycket sådana grejer. Men jag tänkte... bara för att ge er liksom lite bakgrund också till hälsoresan. När ni träffade mig sist, då hade jag ju precis kommit ur en skilsmässa med pappan till min äldsta dotter. Och det var en riktigt smutsig skilsmässa. 2 år var en vårdnadstvist. Alltså riktigt så, med alla jobbiga inslag man kan tänka sig. Så redan där var jag ju liksom ganska sliten. Och ensamstående med ett litet barn där, av att hon följde med till poddinspelningen. Och jag gick ju direkt in. Alltså, jag sa upp mig från ett fast jobb för att bli egenföretagare. Mitt i allt detta. Och slet med Skype-konsultationer och Swish-betalningar. Och höll på och jobbade upp och producerade så mycket gratismaterial. Och krigade i varenda Facebook-forum. Och höll på liksom verkligen för att bara etablera mig. Och verkligen precis ekonomiskt klara mig. Och sen så kom det ju en boom. Ungefär egentligen med corona. Det var då som det där året innan corona, då började explodera. För då hade jag gjort tillräckligt många, ska sägas att under 2019 så gjorde jag 34 föreläsningar på ett år. Och jag träffade 700 individuella klienter. Oj. Bara under 2019. Så det var ganska mycket word of mouth som kom därifrån. Jag var ju såklart helt slutkörd, så sen dess ungefär har jag inte tagit personliga klienter, utan när corona slog till så började jag göra webbinar istället, för att det var ändå ingen som ville komma och träffa en IRL. Så det blev ju för mig det stora skiftet, för då började jag liksom ändå tjäna så att jag kunde klara mig och kunde försörja mig och så.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och sen har det också varit 100 år personligen däremellan som singel och ensamstående mamma och egenföretagare. Och verkligen så här jobbat dygnet runt. Så jag har ju satt i system ett sätt att leva som är alltså helt ohållbart. Jag kunde ju liksom sitta upp och skriva till 4 på morgonen och sen sova till 07.30, lämna mitt barn, jobba hela dagen, hämta henne, komma hem och sen sätta mig och skriva igen.
Sitta och skriva om hur viktigt sömn är, ja, hur viktigt maten är. Ja, framför
till 4 på morgonen.
Ja, och sen
Exakt.
Så kunskap är inte alltid allt som behövs.
Nej, och jag har verkligen brunnit så mycket för att alla andra ska få tillgång till den här kunskapen. Och jag har ju klarat det. Jag är väldigt härdig. Jag brukar säga att jag är som en sån kamel. Så jag klarar väldigt mycket psykiskt. Jag klarar väldigt mycket fysiskt. Och det är ju lite också en förbannelse. Det hade varit mycket bättre för mig om min tröskel hade varit lägre. Så att jag hade liksom gått in i väggen snabbare. Nu har jag ju levt med huvudet igenom väggen i typ 7 års tid. Jag liksom kikar ut på andra sidan och kroppen sprattlar i dödsryckningar bakom liksom. Så det är verkligen helt ohållbart. Men jag har ändå klarat mig helt okej. Okay, för att det är väl en genetisk gåva eller någonting. Att jag är väldigt härdig.
Ja, det är ju inte bara stressen av att starta upp ett eget företag, en egen verksamhet. Utan du har ju verkligen stått där på barrikaderna också och fått ta emot så mycket offentligt skit att hantera, så bara liksom den psykiska påfrestningen, jag förstår inte hur du har pallat.
Ja, alltså jag kan säga, alltså det har ju varit ett par drev, de har ju gått in i varandra och dreven handlar i princip alltid om samma sak, så de upprepar liksom samma små brottstycken, någon mening som någon har screenshotat och liksom så. Jag har ju blivit kallad för, ja men förstås alla de här ormoljeförsäljare och kvacksalvare, hej och hå. Men folk har anklagat mig för att tjäna pengar på att kvinnor får livmoderhalscancer. Vilket är så här, va? Hur hela fridens namn fick du till det detta? Och då var det baserat på att en gång så hade jag delat på Facebook ett inlägg, en kvinna som hade läkt sina cellförändringar. Och då kan man ju tolka det som en direkt avrådan från att man ska göra operation.
Ja, men absolut.
Va? Men vården själva säger ju att man kan läka ut cellförändringar. Det är ju därför man blir hemskickad med lätta cellförändringar. För att de kan läka ut. Det är ju ingenting jag har hittat på. Jag bara gav ett exempel. Här är en person som faktiskt har gjort det. Det är inga konstigheter. Det stod till och med liksom, nej, det här är inga medicinska råd. Det har ingenting med det att göra. Det är ingen avrådan, ingen rekommendation. Jag bara säger att titta, det går. Och så det har ofta varit så här helt absurda attacker. Och de har jag hanterat själv på natten efter att jag har lagt mitt barn sittandes ensam i min lägenhet på Rosengård. Och blivit anklagad för att jag liksom tjänar pengar och så vidare. Så sitter man där och bara, ja, alltså jag vet inte hur rik och privilegierad jag känner mig just nu. Och där är ingen som har hållit om mig i det. Utan det har verkligen varit sitta där och fortsätta kriga på fucking Instagram. Så det har ju varit otroligt emotionellt hårt de åren. Nu är jag luttrad. Och jag tror också, eftersom som sagt varje gång det är någon attack på mig så är det ju samma grejer om och om igen. Så jag börjar, det berör mig inte på samma sätt som det gjorde de första omgångarna. Så under de åren, dels så anlägger jag en hel del dåliga vanor. Jag överlevde med hjälp av lite socker och lite rödvin och några cigg. Alltså det var liksom alltid någonting man fick använda för att döva den stressen eller den ångesten och så. Och som sagt, återigen, uppoffra allting för barnet, allting liksom så. Och så många män som, den ena värre än den andra, herregud, alltså jag vill inte ens börja. Men det var inga vackra historier. Mycket ska man bli utsatt för. Men de senaste åren, alltså då pratar jag om de senaste 3 åren, så märker jag att jag börjar lagra fett på ett annat sätt än vad jag har gjort. Jag märker såklart att jag är dimmig i huvudet. Jag menar, det är ju inga konstigheter. Många dagar som man känner att jag är ju helt dum i huvudet. Och det har jag sagt på föreläsningar och så de senaste åren också. Att du kan ställa mig en fråga. Och jag kan prata om den frågan i en timme utan problem. Men du kan inte förvänta dig att jag ska hitta tillbaka till där jag var innan. Så ställ helst inte frågor. Därför min hjärna klarar inte av det. Så jag börjar ju märka att liksom den kognitiva biten börjar ta stryk. Jag har inte samma minne. Jag har inte, alltså, plötsligt så kan jag så här glömma vilken dag det är. Och vad jag heter mitt i en mening. Och alltså, det börjar liksom märkas på huvudet. På skärpan. Och sen så märkte jag att det var en långsam viktökning. Och vikten bekommer mig inte så mycket. Det är bara att jag vet ju vilken typ av viktökning som är okej. Och vilken som signalerar att det är mer hormonellt och stress och insulin. Så jag menar, jag bryr mig inte så mycket om vad jag väger per se. Men när jag ser att jag börjar få celluliter på magen. När jag inte har celluliter någon annanstans. Då fattar jag att okej, men då handlar det om bukfett. Och när jag ser att oj, nu har jag plötsligt fått 100 nya leverfläckar. Varav 15 sticker ut. Då vet jag att okej, skin tags, insulinresistens. Jag börjar ju se att kombinationen av östrogendominans och kortisol, som kortisol och insulin som hela tiden håller på att pusha upp, och ingen djupsömn. Plötsligt så börjar jag få eksem och grejer som jag aldrig har haft. Och så nu under den här graviditeten så fick jag mina vita hår äntligen, så bara puff liksom. Och det var ju verkligen ett bevis på att okay, nu är jag riktigt liksom depleted på alla typer av antioxidanter. Och melatonin är ju kanske den främsta antioxidanten som jag hade behövt ta hand om. Alltså, jag har alltid ätit hyfsat nyttigt och sådär. Jag är liksom inte någon godisrotta. Jag dricker inte mycket alkohol. Jag röker inte varje dag. Alltså, jag gör kanske lite av allt så. Men jag har i grunden en väldigt bra kost. Liksom, även med mina egna mått mätt. Och jag tar lite tillskott och så här. Du kan dock inte svälja piller, så det är min stora grej. Att jag måste ju öppna mina jävla kapslar och blanda ut dem med typ juice och fiskleverolja. Och det är så vidrigt, så jag gör ju inte det. Så jag hårdar kosttillskott hemma, men jag tar dem ganska sällan. Så jag borde ha gjort
det. Kan man snorta dem, tror du?
Ja, det hade varit bättre nästan. Kan man sätta dem som suppar istället, så hade jag blivit gladare. Det hade varit mindre plågsamt faktiskt. Visst har jag slarvat, men jag har ändå haft den här medvetenheten. Jag har kunnat bevaka, alltså verkligen observera när det börjar gå ut för. Och nu så träffar jag då, för det är ju 2 år sedan nu, så träffar jag mannen i mitt liv. Precis när jag var så mest desillusionerad. Jag köpte en lägenhet bara till mig och min dotter. Jag var så här, fuck alla män, nu ska vi bo här själv. Nu ska jag ha min egen lägenhet, jag ska köpa min första lägenhet. Nu liksom ska jag bara, jag ska inte bry mig någon annan. 3 veckor senare träffar jag honom. Och vi och alla våra barn får ju inte plats i den lägenheten såklart. Så det var sådär, jaha. Och den här mannen är ju liksom helt... Han är allting jag någonsin har bett om. Och han får mig att känna mig trygg. Och han tar hand om saker. Och han hjälper till hemma. Och det är liksom den här idyllen av ett förhållande på alla sätt och vis. Och vi bestämmer oss faktiskt på första kvällen för att vi ska ha barn ihop. Vi förlovade oss efter 6 dagar.
Oj!
Så det var väldigt snabba ryck. Jag blev gravid inom 2-3 veckor. Och så fick vi 2 snabba missfall. Och sen är vår dotter 3:e graviditeten på raken. Och det var ju jättekul på alla sätt och vis. Men när vi då är halvvägs genom graviditeten så upptäcker vi att hon har ett ovanligt syndrom. Som var så potentiellt så pass allvarligt så att de började diskutera abort. direkt där liksom, i vecka 20. Och sen så var hela resten, vi ville inte göra abort och liksom kände oss väldigt säkra på att vi ändå ville göra det. Men man får ändå tänka på att vi hade bara känt varandra i 6 månader då. Så rent relationsmässigt så var det ett jättestort antagande att ja, nu ska vi ha det här barnet som potentiellt kommer dö när hon är nyfödd. Eller, alltså vi fick verkligen planera för allt. Och sen så var ju hela resten av graviditeten, jag fick ju allt det här som jag inte vill. Så det var också väldigt ödmjukande för mig. Som min första förlossning var ju en hemförlossning. Jag pratar mycket om förlossningsvården och vad jag vill ha och inte vill ha. Och jag menar, informera kring alla steg där och så. Och sen så fick jag ju en sån högmedikaliserad liksom, ultraljud varje vecka. Alltså verkligen, vi fick vara på neo. Det var undersökningar, det var hej och hå, det var alla möjliga slangar när jag födde. Och, alltså skalpelektroder och allt möjligt sånt som jag... Ja.
Mm. Det blir inte alltid som man tänkt sig.
Nej, och det var ju väldigt bra för mig också, för att dels så kunde jag ju dela med mig av det här som jag brukar göra till andra och prata om att ja, det blev inte alltid som man tänkt sig. Och jag fick ju, och mitt ego fick sig en ordentlig liksom smäll. Ödmjukande att ja, nej, det spelar ingen roll. Ingenting spelar någon roll när man bara vill att ens barn ska vara friskt. Och sen första tiden där i hennes liv är ju såklart full med massa undersökningar och hemskheter tills vi får reda på att hon är fullt frisk. Hon har fortfarande det här märkliga syndromet, heterotaxi som det heter. Men hon är så här en på miljonen som faktiskt har det utan att det verkar påverka henne alls. Så det var ju också liksom en stress där, såklart. Så jag kommer ju ur allt detta. Alltså det blir aldrig någon paus för mig. Alltså under graviditeten skriver jag en bok. Återigen måste jag sitta uppe. Det gör jag ju efter min normala arbetstid. Så jag sitter uppe till 4. Så jag har haft fruktansvärt ont i kroppen. Min höftböjare är ju helt icke-existerande. Jag har verkligen bränt mig själv i alla ändar. För jag ville att den där boken skulle komma ut. Så att jag skulle kunna ta mammaledighet. Har jag tagit någon mammaledighet? Inte överhuvudtaget. För att det kan man inte göra när man är egenföretagare. Och liksom har sociala medier som sin plattform.
Men... Gud, jag tror jag får kortisolpåslag bara av att höra om det här, Jenny.
Ja, det,
du är
folk
värd att
säga
ta
det
lite lugnt nu.
Jag vet.
Du är verkligen det.
Ja, men jag måste också hitta sätt att kunna försörja familjen. Och också, alltså, saker och ting kan ju inte bara gå i stöpet. För jag har ingen backup just nu. Jag menar inte det att jag inte skulle kunna jobba i en butik. Det kan jag också göra. Men man sitter ju liksom fast i det här entreprenörshjulet också. Där allting måste klocka in. Men det jag tänkte säga om min man där är att ni vet hur folk ofta går in i väggen när de väl får möjlighet att ta det lugnt.
Mm.
Och det är ju det som har hänt med mig nu. Efter att hon har fötts, efter att vi fick reda på att hon faktiskt mår bra.
Jag måste bara säga att ta det lugnt med fnuttar. Ja, för att jag vet inte om jag kan hålla med att du tar det lugnt.
Nej, jag säger inte att jag tar lugnt. Det har jag absolut inte sagt. Jag menar att när man får en möjlighet att krascha, det är då man kraschar.
Mm.
Så när folk, ni vet hur folk blir sjuka på semestern. Alltså ja. Det är ofta så länge kortisolet står högt och du är uppe i varv, så blir du ju inte heller sjuk på det sättet. Du går inte in i väggen förrän du har möjlighet att gå in i väggen. Och nu när jag är i mitt livs egentligen första hälsosamma relation och jag fick reda på att mitt barn faktiskt är friskt och vi kan slappna av. Hon kommer inte dö. Vi måste inte medicinera henne dygnet runt. Hon är purfrisk. Det är bra. Det är lugnt. Han är snäll. Det är inget drama på hemmafronten. Saker och ting börjar lugna sig. Det är ingen som drävar mot mig just nu. Och nu känner jag ju det. Alltså jag har så ont överallt. Tänderna har börjat, det har gjort rotfyllningar och visdomständer har fått dras ut och God knows what liksom. Allting är ju så dränerat. Och jag får liksom alla förkylningar, allting. Så nu kommer det, och på ett sätt är jag glad att jag får den här, för det här har jag ju sagt till klienter länge. När det kommer en klient till mig som säger jag blir aldrig sjuk, då blir jag orolig för henne. Därför att om du aldrig blir sjuk, då har du lite ett immunförsvar som egentligen är lite förtryckt. Och nu börjar mitt immunförsvar reagera. Därför att jag har ju utrymme äntligen att faktiskt gå igenom grejer. Att få feber, att få liksom trötthetsattacker. Där jag bara, nej, jag måste bara ligga här. Jag kan inte göra någonting. Så jag ska inte säga att jag tar det lugnt. Men jag börjar ju äntligen känna av verkliga tecken på utmattning. Och jag behöver verkligen det.
Mm. Ja, för någon måste säga ifrån. Och nu börjar kroppen bara, ja, hallå, hallå. Lyssna på mig.
Ja, då är det ju att antingen så lyssnar jag på det nu. Eller så fortsätter jag likadant tills jag hamnar in i väggen på något mycket värre sätt.
Du verkligen fastnar i väggen.
Att jag verkligen liksom inte kommer ur det. Och som sagt så har vi klimakteriet och vi har allt det där. Då kan inte jag njuta av någonting av det som jag vill njuta av i livet. Varken det jag har åstadkommit eller min fantastiska relation eller mina barn. Jag kommer inte kunna göra någonting av det om inte jag styr upp detta nu. Så att här är vi liksom. Nu är det botten. Jag drog ut en visdomsan förra veckan. Jag har inte ätit på en vecka förutom Alvedon och Ipren. Jag gick ner 4-5 kilo på en vecka. Min hälsocoach på fast med.
Vi rekommenderar inte den dieten. Även om vi ibland jobbar med eliminationsdieter så inte riktigt den.
Elimination betyder inte all mat. Du ska inte äta liksom mindre än ett mellanmål per dag i flytande form. Det gjorde så ont så att jag kunde inte få in mig någonting. Alltså. Så min hälsocoach sa det sen när hon tittade på resultaten. För vi gjorde en sån här inbody-mätning av att se då min sammansättning av fett och allting. För jag sa det att jag kan ju plötsligt komma i mina jeans. Efter en vecka så kom jag i mina pre-pregnancy jeans. Vilket jag inte gjorde veckan innan den här visdomstanden. Och så tittade hon på det och bara, ja, du får ju inte säga till någon att jag har sagt till dig att göra detta. Även om du gick ner i vikt så har du ju här sämsta möjliga metoden att göra det på. Ja. Och så är det ju. Men jag fick en head start kan man säga. Nu har jag mina jeans på mig.
Ja.
Det är kul för mig.
Och vi hoppas att det inte var för mycket muskelmassa som rökt där.
Det var faktiskt lika mycket fett som muskelmassan.
Ja, så att lite muskelmassa.
Det var lite muskelmassa, absolut. Men det var ganska jämnt med både och. Mm. Så det är jag glad för. Det var inte bara, men jag är ju helt skakig. Jag vågar ju inte träna nu.
Framöver ser du liksom, då ska vi bevara muskelmassan.
Precis. Och nu är det ju bygga muskelmassa som gäller. Nu är det, jag vet ju vad jag ska göra. Jag har ju vetat det alla år vad jag ska göra. Men som sagt, det är lite det som är kontentan av allt detta för mig. Att jag kan ju detta. Jag vet detta. Det här är saker som jag säger till klienter. Ingenting av det jag lär mig på FunMed nu är ju helt främmande för mig. Jag åt redan i princip den kosten som jag har blivit rekommenderad sen innan. Och när vi då gjorde en massa tester på mig. Vi gjorde avföringsproverna och urin och hej och hå och allting. Så ser man ju att det är ju antioxidant och det är glutationet som är nästan värst. Det är liksom den biten jag behöver satsa på. Jag har absolut brist på en hel del grejer, B-vitaminer och bla bla, vilket kan förklaras av att jag inte tar några tillskott och ammar och inte sover. Så det är inte så konstigt att mina B-vitaminer har rykt. Men hon suger ju bokstavligt talat näringen ur mig. Och jag sätter inte tillbaka den. Och dessutom så driver jag hela tiden kroppen på överdrift eftersom jag inte sover. Så det där är ju ganska lätt fixat egentligen. Om jag bara slutar nattamma, börjar ta mina tillskott, tänker mer på maten. Alltså, så det kommer jag kunna lösa. Men det är den mentala biten som är så svår.
Har du tagit någon hjälp kring den biten? För jag vet att du har personlig tränare, du har hälsokurs hos FunMed, du har en läkare och ett helt team där. Men just den mentala biten?
Nej, för den delar jag ju mest med mig själv. Mm. Och med Instagram och med min man. Alltså jag processar ju som sagt sådana här grejer genom att prata om det. Så ja, det jag gör just nu med er är en del av det. Mm. Att jag säger det högt om och om igen. Mm. Nu gör jag detta. Det gör ju också mig ansvarig inför mig själv men också inför er så att säga. Även om ni kan få skita vilket så känns det ändå för mig som att nu är era ögon på mig. Jag kan inte bara säga det här.
Lita på det.
Precis, jag kan ju inte bara säga detta och sen liksom ligga och käka salta fiskar på soffan resten av året. Det gör inte.
Nej, men det är ju den mentala biten är ju också att den, alltså man har ju svikit sig själv gång på gång på gång. Och nu pratar jag för kvinnor generellt liksom. För att man och då tappar man ju också sitt inre förtroende. Så att det är lite så här, aha, ska jag börja lita på mig nu liksom? Kan jag verkligen lita på att
att jag kan prioritera mig själv?
Ja, men jag tycker det är spännande. Jag har nog inte riktigt tänkt så som du säger nu. Kan jag verkligen lita på mig själv? Det är nu snarare, har jag styrkan att säga till andra att jag kommer först.
Mm.
Mm.
Precis, att jag är viktig. Det är
mer gränssättningen. Mm. Inte bara gränssättningen gentemot liksom hur många som får komma in på mig, utan gränssättningen i att jag säger jag förtjänar så här mycket. Jag behöver så här mycket tid. Och det har jag pratat mycket om med min man också. Min man har som sagt 3 barn sedan innan. Han kan det här. Så han tycker inte att det är problematiskt att ta bebis på natten, exempelvis. Jag tycker det är jättesvårt. Så det enda vi någonsin egentligen har bråkat om, jag vet inte om jag ska kalla det ett bråk, men det enda som har blivit en schism hemma är att han säger, jag tar illa upp för att du inte lämpar över detta på mig. Därför att jag är här för dig. Jag finns här och kan ta barnet och kan se till att du får sova. Jag vet att du behöver det. Jag är trött på att höra dig gnälla liksom, om hur trött du är. När du kan få sömn på natten. Och sen så ger du mig inte ungen. Alltså, det är ju en förolämpning mot honom också, som pappa och som partner som står där och säger, jag är här, det är lugnt, bara kom in med henne, vi löser det. Och jag ligger där och kämpar. Jag ska minsann, det är jag som har tuttarna. Det går säkert bra. Och sen är jag lika jävla trött på morgonen igen. Mm. Och säger det till honom ytterligare en gång till. Liksom. Så det är mycket där förstår jag att mitt stora problem i livet, mentalt, inte bara liksom, det här, inte med den här relationen, det är ett mönster för mig. Det är att säga hur mycket jag förtjänar.
Du kan stå på barrikaderna för alla andra kvinnor.
Alla andra.
Men ja. Inte för dig själv.
Nej. Mm. Bara en sån enkel grej som att säga, jag behöver en timme för att ta en promenad. Eller kan du laga lunch till mig? Alltså sådana saker. Det går inte. Jag klarar
men
inte
det. Men man får liksom träna på det.
Ja, och det är precis det jag menar. Att det är nog nästan det viktigaste för mig i allt detta. För jag ser fram emot att lyfta kettlebells. Det är ju bara kul. Det är skitnice. Men att gå dit och göra det. Då måste jag ju säga nej till någon annan. Då måste jag säga, nu går jag.
Mm.
För min egen skull. Och den är, det är jobbigt.
Mm.
Mm. Men då är det ju bra ändå att du har en PT och du har nu en hälsocoach och du liksom lägger upp en plan för dig. Och nu behöver du följa den planen och säga ja till dig själv. Och det blir ju den här accountability partnern på något sätt.
Mm.
Som kanske kommer göra det lättare att ta den tiden som du så väl är värd nu.
Ja, som är helt nödvändigt om jag ska överleva. Mm. Alltså det är ganska bokstavligen, känner jag, att det handlar om överlevnad. Det är inte som sagt att jag ska komma i form och sånt. Det är egentligen sekundärt. Jag är så nära ett totalt fysiskt och psykiskt sammanbrott. Så att det måste göras. Och det är ju också därför jag gör det offentligt. För att jag behöver själv den känslan av accountability. Att nu har jag liksom sagt detta ut i världen. Och återigen, då kan jag kan inte backa nu.
Nej, och nu har du ju sagt till alla andra att man inte ska dricka kaffe och äta socker och allting. Så att det är ju inte mer än rätt att du får liksom leva det också.
Ja.
Vara ett exempel på riktigt.
Men jag måste faktiskt säga i mitt eget försvar.
Jag menar inte
det
som
att känna att jag går väldigt hårt åt mig själv nu. Men i och med att jag ändå har haft en grundlivsstil, alltså vad gäller kost och så vidare, och en grundmedvetenhet om vikten av att få sol och alltså alla de här liksom grundläggande bitarna. Sen har jag skitit i en del av dem, absolut. Typ sömn. Men jag har ju ändå, jag har ätit näringsriktigt. Jag har inte varit liksom sojakorvsvegan de senaste 10 åren. Utan jag har ju ätit kött och jag har ätit fisk och jag har sett till. Och det har också gjort, när vi tittade på mina prover och så nu, så såg vi ju att utifrån omständigheterna så är det faktiskt inte så illa. Mm. Alltså, ja, jag är slutkörd. Ja, där är brist på glutation och hej och hå. Men jag har ändå, alltså, som min hälsocoach sa, hon bara, jag har sett värre.
Ja, nej, och jag tror inte att du har frossat i det. Men jag tänker, alla som var så arga på dig för det. Mm. Så liksom, ja, du lever som du lär. Liksom.
Ja, för en gång skulle ska det bli nice att göra det. För det har jag också kunnat säga till folk. Att när jag har blivit som mest attackerad. Så här, men jag lever inte så här. Jag bara säger till er att det kan funka. Att jag vet att det funkar och jag förklarar varför det funkar. Jag sitter inte på min höga häst och låtsas vara någon guru. Och bara, nu ska ni leva som jag. Kolla så perfekt jag är. Mm. Nej. För det är inte intressant för mig. Och jag tror inte heller att jag hade kunnat göra den gärning jag har gjort heller. Om jag hade låtsats vara det. Men nu är det dags för det. Jag har slitit. Jag har gjort mina 100 år. Det räcker. Nu har jag gjort en bok. Jag ska ge er en bok till. Men det är lite tid för mig nu.
Ja, men vill du bara sammanfatta och berätta lite för oss, Jenny. Vad är din action plan nu?
Den är mångfacetterad. Det första är sömnen. Så jag håller på att sluta nattamma. Det är vad jag har jobbat med den här senaste veckan. Det är vällingflaska och pansartopp som hon inte kan komma in i. Så det är först, just för att jag måste liksom få ordning på sömnen. Hon är också närmare ett, så jag känner också att vi ska inte avsluta amningen. Men just nattamningen behöver hon faktiskt inte. Hon klarar sig, det är okej. Så det är ju liksom den absolut första biten. För sover jag inte, så funkar ingenting annat. Sen så går jag ju på en typ av lågkolhydratkost som egentligen inte är, den är inte jättestrikt. I och med att jag ammar så ska jag inte gå för hårt ut, därför att jag förlorar ändå kalorier och så på det. Och det är också väldigt likt så som jag har ätit innan. Så den är inte så svår för mig. Jag har ätit glutenfritt och så länge. Så det bekommer mig inte så mycket. Det är mer att jag inte får lov att dricka min älskade juice.
Det har jag förstått. Det hörde jag på Instagram. Juice, att juice gillar du.
Juice. Men det var också, jag mådde så otroligt illa under graviditeten. Vilket ju självklart kan förklaras med vad jag utsätter kroppen för samtidigt. Men i och med att jag mådde så illa under graviditeten, så blev det att lemonad, det var ju liksom syrligt och sött. Det fick upp energin snabbt. Det var lite surt och bittert och så, som levern tycker om. För levern var ju förstås inte glad i och med att jag inte sov på nätterna och allt det där. Och inte fick i mig mina tillskott och hej och hej. Så levern har liksom kämpat väldigt hårt. Och då blev ju illamåendet också kraftigare. Så illamåendet försvann ju inte. Det var ju där hela tiden. Fram tills dagen jag födde henne. Och då blev det att många nätter var det så här glutenfria tortillas och lemonad vid sidan av sängen. Jag är ju inte jätteförvånad att jag fick hål i tänderna, om man säger så. Det känns ju inte så konstigt. Och jag är heller inte förvånad över den fettinlagring jag fick under den tiden. Liksom, så bukfettet och så, det attributerar jag ganska mycket till den här lemonaden. Så det får jag ju inte göra längre. Och det är ju lite av en sorg faktiskt. Det är det jag lider mest av. Men annars är det lugnt. Men jag saknar lemonad. Och sen så är det ju träning förstås. Jag har anlitat Monica Björn från Stark genom klimakteriet. Just eftersom det ändå är klimakteriet jag har i åtanke. Jag är inte i klimakteriet, men vem bättre än någon som är kunnig inom klimakteriet för att hjälpa mig och förbereda mig. Så där är liksom ett träningsschema där. Och sen så upptäcktes ju en candida överväxt. Som väl kanske väldigt många har. Jag har säkert haft den här candidan i tarmen sedan jag var tonåring. För att jag började få candida-problem när jag gick på p-piller som tonåring. Som så många andra. Och sen har det ju liksom varit en återkommande grej för mig. Så till exempel äter jag gluten eller socker, så kommer ju, får jag underlivssvamp nästan direkt. Och jag har ju förstått att det där har ju ingenting, det har ingenting med så här tajta, blöta, varma underkläder att göra, utan det är helt klart kopplat till tarmen. Så att jag kan äta en kanelbulle och sen inom 3 dagar så är det full ostfabrik liksom mellan benen. Och det har ju varit väldigt tröttsamt liksom att hålla på. Och jag har ju vetat att det här har med tarmen att göra liksom. Så det var nästan bara skönt att få det bekräftat att det verkligen är så. Så där är en svampmedicin som jag ska ta. Och sen är det lite tillskott utifrån lite olika brister som jag hade. Ja, det är väl egentligen det.
Har du någon mindfulness eller meditationsrutin?
Alltså det kan ju vara musik för min del. Så jag spelar ju piano, jag sjunger.
Just det, du är väldigt musikalisk.
Ja, jag har alltså just den där mindfulness meditation. Jag somnar ju bara. Ska jag meditera så kommer jag däcka. Så det har aldrig funkat för mig. Utan jag måste ha liksom, vad ska man säga, fysisk meditation. Alltså att jag sjunger eller att jag går på lina. Så jag köpte en slackline till exempel. Som jag ska spänna upp utanför huset. För att jag vet att det är den bästa meditationen jag kan göra. Därför att då, jag kan inte fokusera på någonting annat ju. Eller hur, när jag går på lina. Och samma sak med sång och sådär. Liksom. Så att jag, de bitarna har jag ganska bra koll på. Jag har som sagt en bra relation där jag kan prata av mig på kvällarna. Och så ja, den känns okej. Det är bara den här liksom sista pusselbiten med den mentala styrkan att prioritera mig själv.
Det blir nog den största utmaningen. För att det känns som det här har ju du koll på.
Ja, jag faktiskt.
Ja, och vi kanske också ska klargöra för lyssnarna som undrar, för nu har vi ju pratat om att dels så är ju du patient på FunMed, eller hur? Så du har läkare och hälsocoach här och du har tagit de här proverna hos FunMed. Men sen så kommer ju du också sitta med din verksamhet i FunMeds lokaler i Malmö, eller hur?
Ja, men det kommer jag göra, och det är faktiskt också en del av... av alla de här förändringarna. För som sagt, när corona slog till så gick ju min verksamhet från att vara då one-on-one-möten väldigt mycket. Vilket är jättefint, men det är också väldigt dränerande. Speciellt de priserna jag hade och så. Liksom, jag, som sagt, jag slet mycket och gav väldigt mycket. Så det var bra timing för mig på ett sätt att allting liksom flyttade online. Och så kunde jag sitta med mina webbinar och så. Och nu har jag ju gjort... alltså jag har ju lagt upp 54 föreläsningar. Det är ju 100 timmars utbildningstid som finns på min plattform. Och så sitter jag där och svarar på frågor och så. Och det måste jag göra om. För det är också, alltså efter 3 års tid så är inte det heller så himla roligt att sitta framför en skärm och svara på frågor från människor som man inte ens får se en bild på. Och sitta och prata rakt ut 2 timmar i sträck i luften liksom, till en virtuell publik som du inte kan connecta med. Det är också dränerande på ett sätt, men det kom lägligt för mig då. Men nu känner jag att nu är också tiden inne där jag för min egen skull vill träffa personer IRL igen. Jag kommer ha kvar föreläsningar på något sätt så att man kan tillgå det. För det är en enorm kunskapsskatt som jag har laddat upp där. Så jag vill inte bara slänga det liksom. Men det arbetssättet, det funkar inte heller. För det gör också att jag måste vara stillasittande. Det gör att jag inte har några kollegor. Alltså allt det där som jag också behöver. Så bara det nu när jag fick kontakt med FunMed och vi bestämde att jag ska sitta då i deras lokaler. Jag är ju inte anställd på FunMed, utan jag bara har ett rum 2 dagar i veckan. Och så kommer jag då ge rabatt till folk som är... alltså om en klient kommer till mig och de redan är från med patient. Då blir ju mitt jobb väldigt mycket lättare. Så om man har de här proverna och redan är inne i det tänket. Det stämmer ju så bra överens som jag också är funktionsmedicinskt tränad. Så ja, som sagt, det gör mitt jobb mycket, mycket lättare. Så från med patienter kommer ju ha rabatt hos mig. Men jag kommer också ta... liksom klienter som inte är från med patienter. Så det känns också skönt för mig, för då får jag det här sammanhanget. Jag får äta lunch med kollegor, jag får lov att cykla till jobbet. Såna enkla grejer som också försvann under den här perioden. Så ja, det känns jätteroligt.
När börjar du där? Alltså, det känns ju så himla roligt att alltså Lotta och jag, vi jobbar ju på FunMed i Stockholm, så att det är inte jättenära.
Men
det
kommer inte luncha.
Men det känns så roligt att du är liksom under samma tak, så att säga.
Ja, det är ju roligt att våra vägar också möts så till slut efter alla de här åren. Så plötsligt så sammanstrålar vi här igen. Men, och det säger ju någonting om vad FunMed är i Sverige. Att en viss typ av hälsointresserade personer söker sig hit och blir liksom associerade på något sätt med FunMed. Så jag börjar ungefär i juli. Jag har redan flyttat in, men jag håller på att sätta upp mitt bokningssystem och sätta priserna och liksom få upprätt alla strukturer och system innan jag faktiskt börjar ta klienter. Men så nu under sommaren så kommer jag börja öppna upp portarna.
Ja, vad spännande. Var någonstans i Malmö ligger FunMed-kliniken? Jag
ligger ingen aning. Mitt i centrum.
Mitt i centrum.
Ja, vid triangeln.
Mm, perfekt.
Mm. Ja, vi hoppas att vi får vägarna förbi där också någon gång.
Ja, och grejen är ju att vi tänkte ju att nu har ju du berättat här om att du ska göra den här hälsosatsningen. Du har berättat om vad det är du ska göra. Du har berättat att du vill ha accountability partners som håller ögonen på dig och håller dig ansvarig för de här löftena till dig själv. Så att om typ ett halvår eller så tänkte vi att vi bjuder in dig till podden igen. Och då ska du få rapportera hur det har gått för dig och vilka resultat du har uppnått.
Ja, och då kommer ni alltså inte att mäta min media och så specifikt. Utan Nej. Då kommer ni att säga, Jenny, sov du nu? Var du snäll mot dig själv?
Eller hur? Ja. Och bad du om den tiden som du är så värd?
Mm. Ja. Mm.
Hur många gånger gjorde du det på det här halvåret? Typ sådana frågor.
Oh, jag blir rent nervös bara jag tänker på det.
Vi hoppas bara att du mår mycket bättre.
Ja, det tror jag säkert att jag kommer att göra. Det är ju också hela den här resan börjar ju på ett väldigt naturlig bottenpunkt också så här postpartum. För man är ju också sliten efter graviditet och förlossning. Oavsett hur den har varit så tar det ju mycket på kroppen liksom, att föda och amma. Vara gravid också förstås. Så att där blir det ju också väldigt naturligt. Om ett år så kommer ju mitt liv se väldigt annorlunda ut också. Men det känns jätteskönt med det här sammanhanget och med liksom det valet jag gör för mig själv nu.
The only way is up härifrån.
Ja, definitivt.
Och också att komma ihåg att kroppen är ju helt fantastisk. Att få den bara rätt resurser och förutsättningar så har den ju en fantastisk förmåga att läka och balansera sig själv och liksom komma tillbaka.
Mm. Och Jenny, vi har ju två frågor som vi ställer alla våra gäster. Och du har ju redan svarat på den här för 100 år sedan.
Jag kommer inte ihåg vad jag svarade.
Eller hur? Så att vi tar dem igen.
Ja.
Om du har någon daglig rutin nu som du gör för att må bra.
Nu har du ju många.
Ja,
jag har massor av
ting som jag borde göra. Du kan ju dra någon i alla fall.
En av de grejer som jag vill implementera nu väldigt snart är att jag har ju en sån här vibrationsplatta hemma. Och jag har också signat upp mig.
Alltså du är ju lite känd med den. Alltså du är ju TikTok-viral med din vibrationsplatta.
Det är sant faktiskt. Ja, nej men jag har också signat upp mig på lite kurser kring lymfan. Och så här. Där, ja, jag vill göra ett litet schema på min vibrationsplatta varje morgon när jag vaknar. Det är en sån här plan som jag har innan jag gör någonting annat. Innan bebisen har vaknat så vill jag gå upp och bara stå och skaka liksom i 10 minuter. Det är en sån grej som jag verkligen skulle vilja få till.
Mm. Härligt.
Mm. Perfekt. Och Jenny Kos, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Sova.
Ja, eller hur?
Ja, alltså det är sova och försöka få till att sömnen är att åtminstone täcker de här timmarna mellan 1 och 4. Tulla inte på den biten. Och jag vet att jag är helt fel person att säga detta. Alltså, men jag vet också hur dåligt det blir, okej? Okay? Så ni får ta mig på orden där. Nej, jag har aldrig följt det. Men är det någonting som jag verkligen känner, okej, okay, det här är nog det värsta jag har gjort mot mig själv genom åren. Och det är min största last att jag har så lätt att bara, ojsan, nu var klockan 2. Ja, men, och då missar ju, då får ju inte levern göra vad den ska göra. Alltså allting, du får en sån jävla backlog av att inte sova. Och det är det jag verkligen känner nu. Att det tydligaste av allt är sömnbristen.
Ja, du och jag Lotta. Tänkte in i att klockan skulle hinna bli 2 utan att vi skulle märka det.
Herregud, det skulle inte aldrig hända. Nej. Men det är därför jag aldrig ens varit i närheten av väggen. För att min kropp säger ifrån, liksom, jag är nog raka motsatsen till dig när det gäller det. Och det får jag väl vara glad för. Det har varit jobbigt och så här, gud vad jag är känslig. Men samtidigt så säger kroppen ifrån mycket tidigare. Så att ja, vi är alla olika.
Mm. Och om nu lyssnarna blir intresserade av att ta hjälp av dig, var hittar man dig då?
Vulverin.se, alltså Vulverine. Stavas det ju V-U-L-V som i vulva. Så vulverin.se kommer ju vara hubben för allting. Där kommer jag också börja att lägga fler blogginlägg. Där kommer mitt bokningssystem vara. Där finns ju redan nu väldigt mycket att läsa. Där både om preventivmedel och hormoner och hälsostress och allt möjligt. Så hemsidan utökas hela tiden och blir mer och mer liksom robust. Så börja där. Men sen har jag också då Vulverin Kos heter jag på Instagram. Det är mitt mest aktiva Insta-konto. Så har jag ett engelskspråkigt konto som heter bara Vulverin. Och sen har jag vid sidan av med min man så har jag som heter House of Juice. Som är vårt företag och vårt liksom, brand kan man väl kalla det. Vårt brand just nu är ju att vi står och dansar i köket. Jag vet inte om man kan kalla det ett brand. Men vi gör bara så här upplyftande videos. Så det är ju också min outlet. Apropå det du frågade innan om vad jag gör liksom för meditation. Och så, ja, jag dansar med min man i köket och sjunger.
Just det, ni verkar båda ha musiken som gemensamt intresse.
Ja.
Mm, härligt.
Det är liksom den branschen som inte är så seriös. Folk blir inte så arga över Instagram-klipp där man bara står och dansar i köket. Faktiskt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Inte så jättearga.
Nej, men det är liksom en skön av... vad heter det? En skön omväxling.
Mm. Ja. Tusen tack för att du kom till Hälsosnack. Och tack för allt du gör och har gjort.
Tack.